Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Först när jag liksom också hör liksom av läkarna när de kollar på röntgenbilderna och jag plötsligt blir liksom in, ja, jag får liksom nackställning och mycket händer utan att jag får höra vad det är som händer. Och så bara, nej, du har liksom en fraktur. Du har brutit nacken. Och så här nära, liksom, en millimeter då, från att din nerv skulle kuttas, så att säga. Och du skulle dö eller bli förlamad.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hon är entreprenören som satte som mål att ha omsatt 100 miljoner kronor vid 30 års ålder. Det gjorde hon inte, men när hon var 32 år så nådde hon målet. Veckans gäst är entreprenören och riskkapitalisten Susanne Najafi som tror på att tänka annorlunda, se utanför Stockholm och låta de som inte blir sedda för sina idéer bli just sedda. Hon har grundat 10 bolag varav ett heter Backing Minds som just investerar i bolag som inte andra ser. Susanne är utsedd till en av Sveriges mäktigaste tech-investerare. Med investmentbolaget Backing Minds utmanar hon det traditionella riskkapitalet och bevisar att man kan generera avkastning och samtidigt driva förändring. Välkommen Susanne.
Tack.
Jag är så himla glad. Jag har ju försökt ett tag att få hit dig som gäst. Men jag vet också att du har varit väldigt upptagen. Så det var, och det passade väldigt bra att du kom just nu uppstarten på hösten. Och just för... men det, jag tycker att just det här, när det är lite nystart, tycker jag, jag vet inte om det är för att man började skolan på hösten, att det alltid räknar liksom att det är nu en nystart. Men så här, man har liksom energi från semestern och så här, vad vill jag göra med mina bolag, vad kan jag hitta, liksom, att man har den kraften. Så det passar ju väldigt bra att du är här nu.
Jag är så glad att vara här och jag känner verkligen att det är nystart. För jag har också varit nu föräldraledig, så det är verkligen så här, tillbaka från föräldraledighet, sommaren. Ja, men har mycket energi nu.
Ja, och vad händer med dig? Jag vet ju att du jobbar extremt mycket och också är småbarnsmamma. Men just det här när man får lite mera tid och hinna liksom tänka lite och det är lite semester och lite vila från det man normalt jobbar med, även om det är fullt upp med barn. Hur funkar det för dig? Kommer dina liksom tankarna bubbla ännu mer med idéer eller kan du vila ifrån det?
Nej, men oftast blir det ju nya bolag. Så att liksom Backing Minds som jag jobbar med idag, ja, de idéerna kom ju från BB, ja, kan man säga. Mm. Så att få lite paus, lite liksom distans till liksom vardagen, det är det bästa egentligen för nya idéer.
Den här återhämtningen som egentligen är så viktig som vi glömmer under vägens gång sen, men så kommer de här pauserna. Jag kommer ihåg att jag jobbade med en agent en gång och så var jag iväg i 2 veckor. Mm. Och var i USA på vägen hem på flyget, så satt jag liksom, för det är så nattflyg, så satt jag bara skrev så här massa med idéer. Och då fick jag svar sen dagen efter och så här, fan, åk inte på semester, det blir kaos. Då så här.
Ja.
Men då får idéerna liksom utrymme, tycker jag, på något sätt. Det blir, det blir plats i huvudet från det man gör dagligen på jobbet till att så här, utveckla nytt.
Ja, men det känner jag igen från alla mina liksom bästa och största idéer har varit under liksom pauser i livet. Så och det kan vi prata liksom lite mer om.
Precis, det kommer vi till. Ja. För de som inte känner till dig riktigt så tänkte jag bara ta lite kort om din bakgrund. Då, att dina föräldrar då kommer från Iran. Och gjorde verkligen allt för er som barn för att ni skulle få en bättre förutsättning här i Sverige. Och jag tycker att det är lite härligt just det här att det här med curlande fanns ju inte. Utan det var väldigt mycket... Alltså de ställde krav.
Mm.
På vilket sätt skulle du säga var det bra? Om du tittar tillbaka på det idag.
Nu i efterhand och som förälder själv så jag har jag sett att det var liksom en kärlekshandling att ställa krav. Men liksom, som barn så kunde jag uppleva det som ganska tufft ibland.
Ja, för det tänkte jag på, för jag har hört det här att du sagt så här, men det var så bra att pappa var på, och hade jag ett fel på matten så fan du kan bättre. Och jag bara, shit, hur kände man som barn?
Och då kände man ju, ja, för mig väckte det en stark liksom, tävlingsinstinkt. Och bara, fan, nästa gång ska man köra bättre. Och jag tävlade ju med min pappa om allt. Och han lät mig aldrig vinna. Och vi liksom brottades eller vi sprang i kapp. Och han körde sitt max. Och ja, jag fick tidigt lära mig att du får inga fördelar om det inte är på riktigt. Det är det som lär en att bli egentligen resultatorienterad. Så jag förstod att jag måste hitta andra vägar. Eller när vi springer ska jag hitta en genväg. Eller liksom, hur kan jag vinna på riktigt? Och det här har nog liksom präglat min personlighet väldigt mycket.
Men kunde man också se på dig, som om man jämför då med syskon till exempel, att du hade också en drivkraft i dig själv? Alltså, vissa barn kan man ju se att de är så här fulla av energi, de är lite mer aktiva, vissa kanske är lite lugnare.
Alltså, just det.
Hade du den drivkraften också, eller kommer det enbart ifrån att du fick liksom kämpa på det sättet?
Nej, men det tror jag att jag liksom har haft liksom mycket i mig själv. Och det ser jag också med ens barn som man har. De föds väldigt mycket med en personlighet. Och sen kan man som förälder försöka liksom uppmuntra och stärka de sidor som man vill stärka. Och sen är det hur man själv är. Mm. Alltså ens egna agerande som liksom förebild. Men jag tror inte att man kan engineera sina barn. Något som väldigt många försöker nu. Liksom, bara, hur kan vi optimera liksom allting? Och om jag spelar gitarr framför mitt, liksom min bebis nu här, ja, så kommer de bli duktiga på gitarr sen. Eller liksom, att vi försöker liksom engineera väldigt mycket.
Jo, det, och sen tycker jag också att det är så intressant att egentligen är det ju också så att när man vi har pratat mycket om hjärnan i podden här tidigare, och då kom vi in på det här med att vi är olika i flocken, för att annars hade vi inte överlevt. Men, och då är det också viktigt att många säger så här att men det här är tre syskon med samma föräldrar, men de är så otroligt olika. Mm. Och det är så här, ja, det är precis så det ska vara.
Ja.
Men det är
kanske
så lätt,
är evolutionärt.
Exakt, men dessutom säger det så ibland att vi liksom, lite grann som ibland i skolan kan man uppleva, att man, det nästan blir så att alla ska vara lika. Men vi behöver ju på företag till exempel, så behöver man ju de här olika personligheterna. Någon som älskar att sitta med sina siffror och kanske inte vara så mycket för omvärlden, och någon annan som älskar att springa runt och poppa idéer och springa ut på möten. Alltså, allt det där behövs ju. Så att det gäller ju också att blandning av att det här med att kämpa och få liksom, man får ingenting gratis, men samtidigt bevara den här personligheten.
Ja, men jag, ja, jag håller
just,
verkligen
jag tänker just i skolan till exempel. Hade du lätt för dig i skolan?
Ja, men jag hade lätt för mig, men för mig var det att jag, ja, jag ville gå min egna väg. Så jag liksom ville inte göra som alla andra. Och den stora liksom drömmen för iranier föräldrar, det är ju att deras barn ska bli läkare. Och liksom, ja, nummer två kanske civilingenjör. Det finns vissa liksom yrken. Och trots att jag kunde söka till liksom läkarutbildningen, så blev det nästan en rebellisk handling när jag sen tog en helt annan väg och började på liksom Handelshögskolan, som ingen visste vad det var.
Men var det då också ditt intresse av att gå dit? Eller var det lite mer att du ville gå mot strömmen?
Ja, det var det handlade om. För att jag tyckte ekonomi var tråkigt. Men det var det som var minst känt för mig. Så ja, det mest spännande. För det jag vet minst om är jag mest nyfiken på. Och ja, men då fick jag höra, de bara, vad hände med dig? Vi som trodde du hade bra betyg. Vad har du gjort med ditt liv? Och min pappa brukar säga till mig liksom att du kommer inte ens få städa i dina klasskompisars hem. Jag har aldrig sett dig plugga. Du kommer aldrig fixa det här. Eller liksom, man kan höra ganska så här tuffa ord. Och det finns väldigt många liksom memes eller så här filmer om föräldrar, liksom, iranier föräldrar, hur de bara, men när de ska plugga matte med sitt barn och bara, vad hände med din hjärna? Gick din hjärna ut och tältade? Hur kan du säga att det här är X och inte Y? Eller liksom.
Men den är ju också rätt härlig, ja, att du stått i det du vill göra. Även om du har fått mycket pepp och så ifrån. Jag tror inte att de ifrågasätter det kanske längre, din väg du valde. Nej. För nu, ja, har du ändå fått kvitto på att det var rätt väg för dig.
Ja.
Men just det här också, så här, du sa det här med tävlingsmänniskan. Mm. Vilket jag förstår att du är fortfarande. Mm. Men på vilket sätt? Är du mer tävlingsmänniska gentemot dig själv? Eller är det också mot andra?
Jag tror det handlar om att jag liksom hoppar på grejer. Nu har jag börjat med liksom swimrun, som är ungefär som triathlon, men förutom cyklingen då. Så man simmar väldigt mycket och springer liksom i våtdräkt och i kalla vatten.
Ja, nu, det var, ja, den här ö till ö var ju nyligen.
Ja, men precis. Exakt. Som, mm. Ja, exakt. Och det började jag med för, vad var det, i våras, i april. Då några frågar, vill du hänga på? Några som verkligen kör. Och jag bara, jag får inte säga nej. Ja, jag måste liksom. Och första gången när jag simmar där i så här 14 grader och får in jättemycket vatten i trumhinnorna så att jag är helt yr mitt i vattnet och bara, fan, det här handlar för mig om att inte dö liksom. Men när man ändå liksom klarar det, då bestämmer jag mig, jag bara, varje gång de frågar så ska jag inte säga nej, utan jag ska testa på det här och köra på det här liksom. Och så har det varit väldigt mycket liksom i mitt liv, att jag ofta eller nästan alltid går utanför komfortzonen
för att upptäcka och se vad du klarar av.
Ja, och nu körde vi liksom ett race och jag bara, jag vill inte komma sist, för barnen ska stå där och heja på vid liksom mållinjen. Och sen när vi kommer fram, jag bara okej, okay, och börjar liksom byta om och att vi går liksom mot bilen. Så jag har på mig liksom en morgonrock och en strumpa och så ropar de upp liksom, Susanna Jaffi, tredje plats. Jag bara,
men du skämtar.
Jag bara, nej, det här är inte möjligt liksom.
Men då känns det mer som att det var väldigt mycket för dig själv, eftersom du inte ens funderade på vilken plats du kom på. Utan du var på väg därifrån att det handlar om att se din egen utveckling i det. Och se att du själv kan klara av det. Att där ligger den tävlingsinstinkten. Men hur är det då i företagsmässigt? Alltså så här, kan du också gå in i så här, det här ska vi fan ta?
Ja. Oh yes.
Oh yes.
Nej, men jag tror, för mig handlar mycket om liksom målsättning. Och att ha liksom stora mål som motiverar mig eller engagerar mig. För annars är det inte värt. Det är det som motiverar mig. Och det är så oftast du i ett bolag också kan motivera andra. Om själva målet har liksom något värde. Det handlar om att vi ska förändra en hel bransch. Eller liksom hela världen vi ska visa. Då är det ju kul att jobba liksom dag och natt för
det. Jag tänkte på det också. För nu när du säger det, att vi hade ett mål i värde. Inte i omsättning. Men jag tänkte att vi ska prata lite grann om det. Att man mäter så ofta framgång i omsättning. Men att det finns... Det kommer mer och mer att man kanske mäter på annat sätt. Men det tar väl lite längre fram. Men väldigt intressant. Mm. När det gäller Iran så är ju dina föräldrar därifrån. Mm. Och du brinner ju väldigt mycket för det där du kommer från och det som sker i Iran. Mm. Och det är just nu speciellt. Nu är det de här veckorna. Ja. För nu sänds det här i mitten av september. Men vad vill du berätta?
Ja, så att Iran, det är ju mitt ursprung. Så att mina föräldrar liksom kom till Sverige. Min pappa, liksom, de kom på 70-talet redan som gäststuderande. Men sen så blev det revolution. Och då åkte de tillbaka och liksom var med och kämpade i revolutionen. Men såg då att okej, det här blir kört. Liksom. Det finns fara för vårt liv. Och jag tror att alla iranska familjer har släktingar, vänner som har blivit liksom torterade eller avrättade eller liksom fängslade. De här storiesarna finns som sår hos alla, skulle jag säga, exiliranska liksom, familjer. Så liksom, det politiska engagemanget för mig har kommit med bröstmjölken. Så redan när vi var riktigt små så var vi ofta på Sergels torg och demonstrerade. Begrepp som frihet, demokrati fick jag lära mig väldigt tidigt, och att det här inte är självklart. Det är inte självklart att du kan prata eller säga vad du tycker. Och man har hela tiden haft hoppet om liksom ett fritt Iran. Mm. Att man kan liksom åka tillbaka dit liksom fritt. Och den här drömmen har liksom blivit hur ska man säga, mer och mer. Vissa tillfällen har man trott starkt på den, vissa tillfällen har den här tron slagits ner ganska hårt. Och det här har liksom pendlat upp och ner. Och jag har ju själv faktiskt bott i Iran, så jag åkte dit när jag pluggade på Handels och jobbade med, jag gjorde ett internship för Oriflame, ett svenskt bolag. Och det slutade med att jag startade deras dotterbolag i Iran. Och där ja, men liksom, åkte jag ner och ja, skulle hitta liksom en lägenhet att bo i. Så jag bodde själv liksom i Teheran och jag slogs av hur många ja, men coola affärsmän och kvinnor det fanns där. Det var liksom så mycket kontraster.
En bild som inte vi ser.
Ja, en bild som vi inte vi ser. Det är så mycket som är likt. För liksom internet har varit fritt, vi kollar på samma serier och liksom, pratar om samma samtalsämnen. Men samtidigt finns den här andra kontrasten att aha, nej, du måste täcka liksom ditt hår, du kan inte klä dig som du vill. Du, ja, visar du liksom hårstrån, liksom antalet hårstrån ger x antal piskrapp, om det skulle vara så. Att moralpolisen tar fast dig. Du har inga liksom basala rättigheter som kvinna och så vidare. Liksom. Men jag liksom jobbade där, startade liksom det här bolaget. Det var det som gav mig liksom en mer smak för entreprenörskap. Men vid ett tillfälle blev, eller flera tillfällen, men jag har också blivit stoppad av moralpolisen. Och den här moralpolisen är då liksom en organisation från regimen som ska kontrollera då att kvinnor följer liksom klädkoden. Även män. Män får inte ha på sig shorts exempelvis. Och det här är ju egentligen inte någonting som handlar bara om slöjan. Min mormor har liksom alltid burit slöja och hon har alltid kämpat för att alla ska få välja precis som de vill. Så den här liksom slöjan är ju en symbol för egentligen ett förtryck, liksom en, ja, ett sätt att kontrollera befolkningen och ta bort liksom de som försöker gå emot liksom det här förtrycket, man ska säga. Men för att komma tillbaka till ja, vid det tillfället så hade jag liksom på mig jeans som var liksom uppvikta. Och då kom moralpolisen till mig och ja, skulle ta fast mig och ta mig till en skåpbil. Det är ofta så man gör liksom.
Och, säger de då på en gång varför? Eller tar de det bara?
Ja, ja men precis. Så i det här tillfället så bara liksom dra upp dina jeans och då låtsas ju jag att jag inte kan persiska. Och liksom, ja men ler lite och bara, I'm sorry liksom. Jag bara, ta av mig. Så jag liksom då låtsas ta av mig byxorna uppifrån. Jag bara, är det det ni säger? Eller liksom spelar verkligen dum. Och jag lyckas ju ta mig ur den här situationen. Men det gjorde ju inte Mahsa Jina Amini eller andra. Alla andra liksom som har blivit ja, men dödade eller liksom fängslade på grund av det här. Och vid ett annat tillfälle så var vi liksom i ett mall. Och plötsligt så låste man dörrarna till mallet. Alltså alla ytter, alla liksom ingångar, hela shoppingcentret. Och då var det en sån schysst liksom affärsägare som bara, här, smyg in, kryp in här under mitt lager, sa han. Eftersom jag hade då ja, men väldigt så här färgglad, ja, men liksom uppvikta jeans och så vidare. Så att då kom de in där, liksom tittade, är det någon här? Nej, okej. Och liksom den här butiksägaren bara, nej, det är ingen här. Liksom. Så att sådana typer av situationer har...
Och vad låste hon det för att ja. De hade sett dig i det? Eller att de hade sett flera? Nej, eller, utan de kontrollerade
ville,
bara?
Ja, de kontrollerade och ville fånga alla ja, men liksom unga personer som på något sätt...
ville vara sig själva.
Ja, ville vara sig själva. Och i de här protesterna nu så är det ju ja, en revolution kan man säga, ledd av kvinnor, flickor, med stöd av män. Och det har slagits ner väldigt hårt. Det är mer än 20 000 personer som har fängslats. Hundratals har blivit dödade. Många barn och flickor liksom. Och 16 september är det årsdagen för då när Mahsa Jina Amini blev ja, dödad eller liksom mördad då. Och man tror att det kommer bli stora protester i hela landet.
Och vad tror du det här kommer att leda till in the long run? För nu är det ju en otroligt oroligt. Men det kan, tror du att den här gången att det kan verkligen leda till en förändring?
Jag tror det. Jag tror att för ett år sedan så kände jag bara, är det nu det händer? Jag tror att många gjorde det. Och liksom att man vill göra allt för att stödja. Det jag ser nu är att de här unga människorna, de ger inte upp. För de handlar om liksom att existera. Mm. Så att det kommer ske en förändring. Men det kommer också möta kraftigt motstånd som det gör redan nu. Och kanske ta lång tid. Och det är därför vi behöver också i Sverige, liksom i alla de här länderna, också uppmärksamma det här mycket mer. För att och liksom fortsätta att prata om det. För att det tystas väldigt mycket i media. Iran är en stormakt när det gäller finansieringen av liksom terrorism. Men också när det gäller alltså cyber warfare. Och de har väldigt mycket liksom trollarmer som påverkar algoritmer med sociala medier. Vad som syns eller inte. Och det här är man ofta inte så medveten om. Så att, ja, men,
vi behöver hjälpas åt.
Ja, vi behöver hjälpas åt. Så
att det ska bli en förändring. För nu är det ju, som du säger, så här, är det nu det händer? Och då behöver ju alla krafter för att det ska, vi ska stå emot de som går emot.
Alltså, ja.
För att den kraften ska vara starkare.
Ja, men precis. Och många kanske känt att det har varit känsligt att prata om. För slöjan, går man då emot liksom en stor religion? Och det handlar inte om slöjan, utan slöjan har nu varit där liksom en symbol för det här liksom förtrycket. Mm. Som sagt, så var det faktiskt i Iran förbjudet att ha slöja 1936.
Vilket man inte tänker på.
Nej, som man inte vet. Mm. Liksom. Och sen så har liksom vågen ändrats, och sen 1979 med den islamistiska regimen så blev det slöjtvång. Och då gick mer än 100 000 kvinnor, både de som hade slöja och de som inte hade, liksom hand i hand, för att, ja, men friheten att man får välja vad man vill. Och att det handlar också om liksom rätt att uttrycka sina åsikter, eller att, ja, massa olika regler och så vidare.
Men det är där, och det är egentligen, 1979 är inte jättelänge sedan egentligen, om man tittar på liksom historien generellt. Liksom. Så att vi, men det här avsnittet släpps ju precis i samma veva, så att jag hoppas verkligen på att alla som vill och kan är med och stödjer det här.
Ja, stödjer och att
visar
man
sin röst.
Ja, och ställer också liksom frågor till liksom makthavare eller i sociala medier att för skulle det iranska folket få lite mer stöd från omvärlden, om det inte hade varit väldigt stora intressen kopplat till olja, till, ja, men liksom ekonomiska intressen eller liksom, ja, gällande kärnavtalen och så vidare, då skulle det bli en förändring. Och en sån spelare som skulle vara liksom en sån ljus liksom demokratisk kraft i Mellanöstern, ja, borde,
jag förstår vilken skillnad,
ja, för, vilken alltså, skillnad för omvärlden. Ja,
verkligen. Ja. Och också det jag också kan tycka är att visar man att det då skulle gå där, så finns det ju starka krafter i andra delar av världen som sen också behöver, så att det finns ju verkligen, visar man att det går att förändra där, då är ju den goda kraften starkare, och
verkligen.
Då kan det påverka också många andra saker, så att det är så viktigt på så många sätt, och framförallt för att kvinnor ska få sin frihet. Absolut. Så det var jättebra
och kvinnor,
att vi...
Ja, och männen då.
Ja, och männen också såklart. Ja. Men det jag tänkte just nu på den 16:e så är det ju det som ligger i fokus just nu. Mm. Men det blir ju också det såklart också för männen. Och du pratade ju om det när du då startade ditt första bolag, Oriflame. Var det då där? För jag har läst att det var i Dubai.
Nej, men det var i Iran.
Det var i Iran.
Men jag har jobbat i Dubai.
Ah, okej.
Okay. Så jag jobbade liksom för en stor konsumentvarujätte. Och då ville jag också, efter några år, jag bara, vad är det nyaste kontoret? De bara, vi öppnar ett nytt huvudkontor för Mellanöstern och Asien i Dubai. Ja, men gud vad spännande, dit vill jag.
Men var det då att passa för ihop det? För du startade då Oriflame i Iran.
Ja. Och sen jobbade jag för
Procter & Gamble.
Procter & Gamble, ja.
Och det var i Dubai.
Ja, precis.
Ah, okej, då är jag med.
Så då, ja.
För det jag tänkte på, att gå från att ha startat bolag och du tyckte att det var spännande och till att bli anställd. Ja. Hur var det? När man ändå tycker att det här är skitkul att göra, men nu går jag bli anställd.
Ja, men och det var mamma som ringde mig när jag var där i Iran och bara, jag kan inte sova. Du måste komma hem, jag är orolig, plugga klar. Hon bara, man vet aldrig vad som händer liksom, där. Och det kan jag ju säga att några år senare så blev ju hela det kontoret nedstängt och ledningen blev fängslade för det här Oriflame-kontoret då i Iran. Så att mamma hade ju rätt. Så att jag flyttade hem och hon bara, du måste ju plugga klart också. Liksom plugga klart och började då min resa på Procter & Gamble. Och jag tyckte det också var faktiskt fantastiskt, för att det var verkligen en skola kopplat då till konsumentvaror. Så du jobbar liksom i ett team där en person är ansvarig för varumärket och slutkunden. Man säger att slutkunden är chefen. Och sen så har du en finansperson, en logistikperson, en liksom säljperson. Och så att man är som ett litet företag i företaget liksom. Och ansvarig för olika märken. Om du är ansvarig för Vella eller Head & Shoulders eller vad det nu än är. Då är därför du också går då till på butikshyllan varje gång du går och handlar och fixar den.
Ja.
Och att kunna skapa det här liksom ägarskapet i en stor skala är väldigt intressant.
Mm. Så det gav ju också en erfarenhet som du har fått användning för när du sen har startat dina egna bolag.
Ja.
För hur länge kände du att du alltså ville vara kvar som anställd och kände att nej, men nu vill jag fortsätta med mina bolag? För att det blev ju ändå så att du startade bolag ganska tidigt ändå.
Ja, men precis. Så att, jag hade ju den här liksom, snabba superkarriären och var väldigt liksom, inne i det. Och man bara, vad är nästa steg? Nästa steg liksom. Och det var faktiskt en skidolycka.
Ja, för det var där det hände.
Ja.
För att när man läser och lyssnar till liksom, så är det så här, men starta bolag där och handel, så du gör Procter & Gamble och det går väldigt bra. Mm. Och sen så är det ju, sker den här olyckan i åren där du faktiskt är på väg att nästan någon millimeter från att bli lama.
Ja, och dö.
Och dö.
Ja. Mm. Så att den var liksom, den olyckan blev en sån här paus som vi pratade om i början.
Exakt.
En liksom nästan påtvingad tid för reflektion. Där jag först, när jag liksom också hör liksom av läkarna, när de kollar på röntgenbilderna och jag plötsligt blir liksom jag får liksom nackställning och mycket händer utan att jag får höra vad det är som händer. Och så bara, nej, du har liksom en fraktur, du har brutit nacken. Och så här nära, liksom en millimeter då, från att din nerv skulle kuttas, så att säga. Och du skulle dö eller bli förlamad. Och jag fattar inte riktigt vad det betyder. Så att jag ringer till mitt team liksom några timmar senare, säkert hög på morfin, och bara, börja inte utan mig, utan på måndag ska vi köra. Liksom. De måste ju ha tänkt att jag var helt väck. Liksom.
Kan inte släppa den igen.
Exakt. Men sen så började det här sjunka in. Och speciellt eftersom jag kan inte sova då liggandes på lång tid, utan måste vara liksom i sittande ställning. Och det är då det blir då den här påtvingade tiden för reflektion i mitt liv. Och jag bara, oj, vad håller jag på med? Liksom, jag känner att jag har fått en andra chans. Jag bara, jag sitter ändå här med mina armar. Alltså, jag är väldigt stel. Jag kan inte liksom vrida på liksom halva kroppen, men mina armar funkar. Och att sitta sovandes, så att säga, det blev inte så mycket sömn då. Men det är liksom den perfekta positionen för att ha en laptop i knät.
Så roligt. Ja. Perfekt laptopläge.
Nej, men så att det är då som alla liksom idéer börjar komma då i den här liksom påtvingade pausen. Och jag börjar tänka att ja, det är klart jag ska starta, liksom bygga någonting. Jag minns den här tiden med Oriflame i Iran. Den här liksom glädjen att bara i efterhand se bara, aha, oj, det blev så här liksom.
Men du fick också en chans att reflektera vad du tyckte var verkligen, när du hade riktigt roligt eller när du kände dig liksom kreativ och kände att det här är någonting. För ibland så hinner man, har man ju inte den tiden att reflektera över när tyckte jag saker var som roligast, när trivdes jag som bäst, utan det bara fortgår. Men var det så att du gjorde den reflektionen för att liksom identifiera med så här, det här, här trivdes jag ju väldigt bra, vad kan jag göra med det idag?
Absolut. Och också insikten att i värsta fall så tar jag väl bara ett jobb igen. Då gör jag bara det som jag har gjort innan. Och då hade jag liksom fått en så här generell insikt om att ja, det här saknas liksom på marknaden, och det var e-handel. Så det här var ju 2009. Och då hade man sett att liksom e-handel började växa i USA och började ta över liksom olika branscher. Och jag tänkte att jag måste hoppa på det här tåget på något sätt. Men jag visste inte på vilket sätt. Men ja, jag bara, e-handel kommer liksom förändra handeln. Och liksom, ja, jag kan väl köra liksom vilket liksom segment som helst, så kommer det att växa. Och började då starta olika bolag. Och där kommer vi tillbaka till det här liksom, med målsättning. Så för att liksom motivera mig så... Ja, så satte jag liksom ett mål.
Det var inget litet mål heller.
Nej, men för
hade,
mig var
det då du hade 100 miljoner när du fyllde 30?
Precis. Så jag var liksom, om jag var 28, ja precis.
Du hade 2 år på dig.
Ja, men exakt. Så jag bara, vad är ett så fett och stort mål? 100 miljoner liksom i omsättning. Så i sann liksom pappa Najafi anda så liksom satte jag liksom det här målet, och det gav mig en sån otrolig glöd. Och under de här liksom åren så startade jag flera bolag, och jag uppnådde inte målet när jag fyllde 30, vilket jag fick höra av min pappa väldigt tydligt. Men något år senare, och det här kan ju låta så himla liksom banalt, att bara, jag sätter målet och sen ett år senare så hade vi 100 millar där. Eller liksom, men den här resan däremellan har verkligen varit en berg- och dalbana.
Ja, för det gick inte så här lysande på en gång, för det var ju någonting med apoteket, vet jag.
Ja, just det.
För du pratar också mycket om att man får inte vara rädd att misslyckas.
Nej.
Med din erfarenhet, vad skulle du säga att du lärde dig av det som hände då med apoteket? För där gick det ändå...
Ja, så att under den här liksom tiden så har jag startat liksom flera bolag, och flera har gått åt helvete.
Varför startade du flera på en, alltså?
Just det, och inte liksom, hur ska man säga, det har varit sekventiellt. Så man startar någon grej som går åt helvete, men under den tiden där det här gick åt helvete så såg man att det här skulle man skruva på det här sättet och starta det. Så det ena leder till det andra. Så när jag låg där liksom på sjukbädden så såg man ju då att apoteken såldes ut. Och då bara, okej, e-handel inom apotek. Och det var ju en ganska liksom tuff resa där man liksom sålde sin lägenhet för att få kapital. Och tänkte då att om man har liksom apotek så kan man ju ha det som lager för att sedan bygga plattform och så vidare. Men det var liksom väpnade rån och översvämningar och personal som de bara, varför ska jag börja sälja shampoo? Jag har ju pluggat i 5, alltså nästan som en läkare liksom. Vilket liksom jag förstår. Samtidigt behövde man hitta liksom omsättning. Och liksom fackrepresentanter som trodde att jag som individ var staten. Och som bara, nej, alla ska ha semester de här veckorna. Men jag bara, men då måste vi stänga. Eller liksom,
det var några motgångar som man inte hade riktigt sett komma.
Ja, det var riktigt liksom, tufft. Men ur de här liksom, tuffa tiderna, det var ju då man tvingades bli extremt kreativ. Och ur det har liksom, flera bolag fötts. Det man såg på den här liksom, plattformen var att okej, skönhetsprodukter kan man sälja utan restriktioner. Och det blir liksom grunden till Unity Beauty Group då, som har flera varumärken liksom, som blev den största skönhetsaktören efter Kix och Åhléns. För hade jag inte varit där på apoteket och liksom börjat med det, då hade ju den här skönhetsdelen inte skapats. Eller bolaget Clearly, som jag har liksom medgrundat där, som säljer linser på apotek. För då gick man omkring där kring hyllan och bara, vi säljer ju linsvätska. Och hur är det då om vi skulle, vad fler produkter kan vi hitta? Ja, men kanske själva linserna också. Och man testar liksom, sätter lite liksom linser på hyllan, testar och så börjar det liksom funka. Och är också en av de större aktörerna nu i Norden.
Så mycket verkar också handla på att du är väldigt bra på att identifiera vad är det för behov, vad är det som saknas och vilka behov har vi?
Ja, och det här är kärnan tycker jag i alla bolag. Och det är liksom data. Och vad är data? Det är ju liksom kundernas samlade röst. Och du kan få den här datan överallt. Och för mig har det varit liksom även liksom under liksom 11-tiden som var en av de största skönhetsaktörerna inom e-handel för skönhetsprodukter, att man kollade då i varenda kundkorg av nyfikenhet. Så varje beställning så kunde jag gå in och kolla, jag bara, vad har de beställt, vilka kombinationer av produkter, det här är ju data. Och sen när man hade nördat in sig så mycket och liksom kollat liksom alla de här, då visste man ju, när vi är ju kampanjen imorgon, vi ska göra den här kombinationen.
Ja, för att du kollat kundens behov. Ja. Och då är det också lättare att göra en kampanj, för då vet man ju vad som...
Ja, exakt. Mm. Och använda då sociala medier som en inköpsorganisation. Ja, alla skriver om de här nya produkterna. Och att ta då luren samma dag och ringa då den här varumärket i USA och bara, men vi kan ta in det liksom först i Sverige och så vidare. Det är det som är att jobba datadrivet. Så det betyder inte att du ska ha några stora så här datasystem, utan du ska vara nyfiken och liksom ta in datan överallt ifrån.
Att du hamnade i den här, man säger också tech-entreprenör, det är egentligen inte för att du har den tekniska utbildningen från början, utan du har sett potentialen i tech. Kan man säga så?
Ja,
att det är så det, den vägen kom, för det är med att du kom från handels. Och så när man säger tech-entreprenör så tänker man så här, men KTH?
Nej. Exakt.
Alltså, men du såg ju verkligen det behovet. Kunde du, när du hade nått dina 100 miljoner också, är du bra på att belöna dig själv då och klappa dig själv på axeln?
Nej. Utan då är det liksom nästa grej. Och det kan jag också se idag med min medgrundare Sara. Precis, på Back in Minds. Att vi ibland, ofta är det att vi bara okej, high five, next. Vi bara nästa mål. Ibland vi bara, vi har faktiskt skapat det här. Det här fanns inte innan.
Nej, men eller liksom det är ganska viktigt att göra det.
Ja.
Att bara stanna upp och tänk, alltså det här, reflektera över det och bara ta till sig det.
Ja.
För att någonstans så finns det mycket energi i det också. Nu har ju ni energi så det blir över. Men ni har ju en väldigt drivkraft båda två.
Ja.
Men just det, att jag tycker att det är... Vi generellt, kanske, eller kanske jag generaliserar, men att man är dålig på att liksom klappa sig själv på axeln och säga att man har gjort ett bra jobb.
Mm.
Och jag kan tycka att det är ganska viktigt ibland att man också bekräftar sig själv i att fan, bra jobbat. För att vi behöver inte alltid höra från alla andra, utan också bli bra på det själv eller se det i omsättningen. Utan också så här... titta sig själv i spegeln och bara, bra jobbat.
Ja, men,
eller i alla fall en high five som ibland dyker upp.
Och det kan jag säga att jag känner så mycket starkare nu. Och det var det som, det var också under den här liksom 11-10, att man driver på försäljning, det är liksom businessmål, kan jag klara det här? Man går också in i en roll, det var alltid jag och snubbarna liksom på alla möten, och jag tog också in riskkapital till mitt bolag, och det var så intressant att höra att det året som jag hade tagit in riskkapital, så var jag och Sara, som tog in samma år för Footway, vi var de liksom enda kvinnorna som hade tagit in betydande belopp.
Och var det då du började identifiera att det här med vilka är det som får riskkapital?
För att bygga liksom stora bolag. Om vi kollar på alla nästan de stora bolagen som har byggts de senaste liksom 20 åren. Det är ju av entreprenörer som tagit in riskkapital.
Mm.
Våra stora liksom Spotify, Klarna, de har ju tagit in miljarder.
Och om man då tittar på, för det här är ju spännande, för där återigen så tar ju du, alltså tittar, går utanför boxen. Lite grann som du varit inne på förut, att du går inte, du börjar inte plugga till läkare, utan du vill gå din väg och hitta någonting annat.
Ja.
Vilket du gör här.
Mm.
Och vilka är det då som, om man då pratar om de som normalt får riskkapital, vilken grupp är det?
Ja, och det här tog jag reda på då när jag själv liksom hade tagit in och fick höra bara, det var bara ni som hade tagit in liksom på hela året, och just det tillfället när jag skulle liksom signa dokumenten så var vi alla på en resa och då var det liksom 17 killar och jag, alltså jag är vän med många av dem, alltså gillar dem väldigt mycket, men och sen så, ja men självklart skulle vi ju spaa och ha en svit tillsammans på liksom tott. Och då var jag så här liksom att det var nog första gången, för jag har aldrig reflekterat om jag är liksom man eller kvinna, eller jag identifierar mig inte i de så här snäva facken. Jag är så liksom mycket mer och jag ville vara out of the box. Men det var då som jag bara, just det, nu ska jag gå in, vi ska dricka lite och med de här 17 killarna, så att jag liksom tittar på mig själv i spegeln och kände lite bara, ska jag gå ut där liksom? Men sen så typ örfilar jag mig själv liksom och bara,
kom
igen. Och sen så går jag ut och liksom tar en handduk och bara snatchar en kille med den här liksom handduken och går ut där och bara, kom igen nu. Och sen signar den här dealen. Men det fick mig ändå börja reflektera att varför är jag alltid the outsider? Och jag inser också att så mycket finns i de här tajta nätverken. Och nu hade jag liksom lyckats komma in. Men hur är det för alla andra? Så jag började titta på statistik. Och Sara också då, vi började titta på statistik. Så bara hur alla emissioner på Bolagsverket, vem får kapital i Sverige? Och det vi såg var häpnadsväckande. Så att vi vet att majoriteten av alla bolag startas utanför Stockholm. 80% av dem nästan. Men de får liksom mindre än 10% av kapitalet. Vi har mer än 30% av entreprenörerna som är kvinnor. De får inte ens 1%.
Det är helt sjukt.
Det är faktiskt helt sjukt. Ungefär 25-28% av entreprenörerna har invandrarbakgrund, liksom som jag själv. De får några procent av liksom riskkapitalet. Så egentligen handlar det om att ska du få kapital så ska du vara en liksom svensk kille från Stockholms innerstad. Eller att du tar med dig en.
Att man har någon med sig som typ bekräftar att vi är härifrån.
Ja, det är liksom det tydliga språket som statistiken talar. Mm. Så istället för att se det här som att bli deppiga eller se det som ett problem, det är ett problem. Men istället för att bli deppig över det så tänkte jag och Sara bara, shit, alltså vi måste starta det här bolaget nu och liksom ta de här fantastiska bolagen som har missats av branschen, annars kommer ju någon annan göra det. Så vi har ju gjort det här ur ett liksom affärsperspektiv, för att vi bara, det här är så fantastiska entreprenörer och bolag som missas, så att det är liksom ett arbitrage på marknaden om man ska använda liksom ekonomiskt språk. Och samtidigt en jättestark liksom, hur ska man säga, motivation och liksom, passion och liksom en kraft att vi måste förändra det här. För våra barn, för alla.
Mm. Men hur har ni gått tillväga då? För att jag tänker då, det finns ju så otroligt mycket där ute. Eftersom ni bara kollar på procenten som startades utanför Stockholm och här. Hur började ni liksom, hur identifiera vilka bolag är det vi ska gå på? Och hur ska vi hitta dem? Och liksom, kvinnor eller invandrare eller förorter? Alltså, det finns ju så stort.
Ja, och egentligen handlar det om att inte utesluta. Så att kolla på alla bolag och vara datadriven.
Mm.
För det är det här som är grejen, att branschen, det har gått så bra för riskkapitalbranschen. Så man har inte behövt ändra på strukturer. Och strukturerna i liksom hur branschen ser ut, de har varit likadana i hundratals år. Och trots att man, speciellt inom VC, alltså venture capital, där man investerar mycket i teknik och framtiden, trots att man hela tiden har ögon på framtiden, så är man så traditionell i hur man jobbar. Det är ju liksom en, ja, hur kan det vara så egentligen? Ja. Så att det vi liksom gör är att vi ofta letar upp bolag. För det får man höra ofta från branschen, att ja, men det är klart vi vill ha kvinnliga entreprenörer, vi har letat överallt, men det är ingen som söker. Vad ska vi göra då? Och bara, nej, de kanske inte känner att det är så intressant att söka till er när liksom hela bolaget ser ut som en person. Eller liksom, nej, på ett visst sätt. Det kanske inte är inspirerande eller att man känner någon connection. Så att vi letar bolag liksom, och går utanför då de här nätverken där liksom pengar florerar hela tiden. Och har hittat liksom fantastiska bolag i, ja, men vitt skilda liksom branscher.
Vad skulle du säga, ja, att om du jämför de bolagen som ofta är då från innerstan till exempel, kontra de som du hittar utanför det normala gänget som får, normalt vet jag inte vad som är normalt, men det gänget som normalt får. Vad skulle du säga skiljer de bolagen åt från de som är här ifrån innerstan i Stockholm?
Jag skulle igen gå tillbaka till kundernas samlade röst. Alltså att lösa riktiga problem. Utgå från vad slutanvändare verkligen vill, liksom, behöver och vill liksom förändra. För det är där du hittar innovationerna och de bolag som liksom funkar för framtiden. Och utesluter du en så stor del av entreprenörerna, då kommer du inte kunna lösa de problemen. För oftast löser ju eller hittar entreprenören ett problem i sin närhet. Jag kan ta ett exempel på vår första investering. Så det var liksom ett fantastiskt bolag som är grundat av, ja, men tre entreprenörer från liksom Vivalla. Det är en förort i Sverige. De har somalisk bakgrund och de skickar liksom hem pengar till liksom sin familj varje månad för att hjälpa dem liksom i Somaliland då. Och de stod där i kön till Western Union och bara, men varför finns det inget Swish för utlandsbetalningar? Ja, men ska vi bygga något? Och de kontaktar mer än 100 investerare med en lösning som de redan har tagit fram, men de får ju inte ens till något möte. Och sen vi har liksom investerat i det här bolaget så är de nu den största arbetsgivaren i Vivalla. De har 100 anställda i ett område där, där man bara pratar om problem liksom. Mm. Och ja, liksom omsätt, det är ett av de mest snabbväxande fintechbolagen.
Jag kan tycka att det känns så på ett sätt, och nu får du rätta mig om jag är fel, men det känns som att många av de där bolagen har en typ av själ i sig, kanske på ett annat sätt, att man tittar så här, vad behövs, vad är det för behov vi har och hur kan vi göra det här för att förbättra, inte att man tänker, vad kan jag göra för att tjäna pengar? Alltså, förstår du skillnaden?
Absolut. Och det är det som är i grunden, så back in minds, vi vill vara med och lösa de stora problemen. För det är det som är det mest liksom akuta just nu. Och det är där vi tror att vi kan tjäna mest pengar. För att vi har liksom missat en parameter, tycker jag. Och det är, till och med Warren Buffett har sagt det, att långsiktighet. Jag gillar det ordet liksom sustainability på engelska. För det betyder egentligen långsiktighet. Och för att liksom vi långsiktigt ska växa, så behöver vi ta hand om liksom jordens resurser på rätt sätt. Alla behöver vara med. Vi vet att om vi lämnar stora grupper liksom på jorden utanför, vi kan inte växa liksom tillsammans på samma sätt. Så att det finns liksom många av de här faktorerna som kommer på sikt till 100% var det mest vinstdrivande, lönsamma och bästa sättet liksom att driva affärer på. Och vem är det då som ska lösa de här liksom världens stora problem? Jo, det är entreprenörerna och innovationerna, som jag ser det. Och där behöver liksom vi satsar på dem. Vi kan inte utesluta liksom 50% av entreprenörerna för att de inte passar in i mallen av vem den här liksom entreprenören ska vara, eller att de har fel namn, eller liksom att de har mens liksom, en gång i månaden, eller vad det nu liksom handlar om. För ofta kommer vi in i liksom diskussioner om att kvinnorna liksom får inte tillgång till makten. Ja, det är så synd om kvinnorna. Men nej, det är synd om Sverige som missar all den här talangen. Vi har sett liksom rent liksom ekonomiskt att vi förlorar mellan 3-6% av BNP varje år för att vi missar liksom kvinnligt entreprenörskap. Det är liksom halva sjukvårdsbudgeten för hela Sverige exempelvis. Och det här är då globalt årligen.
Det är så otroligt mycket, och det jag tänker på där är också det här att vi pratade om att ni hittar då, för att det är inte så många, de säger så här, men vi hittar inte de bolagen för de har inte sökt eller vad det nu är. Men ni går ut och hittar dem själva.
Och får otroligt mycket ansökningar också nu.
Men det är
med helt andra profiler. Liksom.
Exakt, och för det jag också tänkte komma till, just det här med Gina Zachrisson var här, pratade om maktskifte då, om det här med jämställdheten då, just framförallt i näringslivstoppar. Att innan vi omgivningen accepterar och ser till att det blir så kan man också titta på så här, vad kan jag som kvinna göra själv? Mm. Du var den enda kvinnan bland de här männen. Mm. Hur kan vi kvinnor själva istället för att säga, men jag skickar inte in någon ansökan för det är ingen idé. Hur ska vi göra och tänka för att ta plats? Att vara med och bidra det och fasiken visa att vi kan. Mm.
Ja, och det är flera saker. Det vi kan se i Sverige är att män har 6 miljoner mer än kvinnor i kapital i slutet av livet. Alltså 6 miljoner, det är ganska mycket pengar.
Mycket pengar.
Och liksom, hur ska du utan liksom ett kapital kunna bygga något? Så liksom, när det handlar om entreprenörskap är ju startkapitalet viktigt. Och där ser vi att det är liksom tuffare för kvinnor. Men vad kan vi då göra? Ja, vi ska se att vi äger mer. Så äga i aktier, om det är vänner som startar bolag. Kanske vara inne tidigt och liksom lägga in en slant där som liksom, och få ett ägande. Du kanske är jätteduktig med någon kompetens. Och istället för att bara liksom hjälpa till så kanske du ska få några liksom andelar för det. Eller om du liksom konsultar kanske också få liksom andel. Alltså, tänk mycket mer i ägande. För männen äger då aktier, skog, liksom andra liksom fastigheter. Den här typen av liksom kapital. Så att komma in på det här så tidigt som möjligt är något som kvinnor ska försöka göra. För att har du också kapital, har du fastighet eller den här typen av tillgångar så kan du också belåna det här. Och få en hävstång. Och allt det här har liksom missat, eller är skevt idag.
För jag tänker också på att vi kvinnor alltså, ibland inte kanske vågar. Vi ser inte på oss själva med samma självförtroende som kanske vissa män gör. Mm. Jag vet bara när jag skulle söka till den här styrelseutbildningen som jag gick för några veckor sedan. Att jag då sa att, nej men har jag någonting att bidra med? Och då säger de där att det hade aldrig en man sagt. Mm. Eller när jag då skulle starta, jag har ett litet techprojekt vid sidan av och har alltid tänkt att nej, men jag vill inte ta in investerare eller någon riskkapital för att det är ju andras pengar och ska jag losa pengarna så ska det vara mina egna. Det är kanske inte rätt tänkt riktigt så. Men alltså, hur ska jag tänka i det läget för att alltså, tro mera på mig själv? För jag tror ju produkten, men det kanske mig själv, jag är lite feg, alltså så här, lite rädd.
Det är inte konstigt att du tänker så. För att det, hur ska man säga, det vi matas med, det du ser, det finns ju en mall. Så det är inte konstigt att du tänker så, men du ska inte tänka så. Det är ju det här du hela tiden ska liksom försöka pusha, komma ur den här komfortzonen. För all förändring sker när du tar ett steg utanför din komfortzon. För annars fortsätter det ju bara som vanligt.
Ja, och vissa säger också så här att de som investerar och går in med riskkapital, de vet ju att de också riskar pengar.
Ja.
Så att jag ska inte behöva känna att det är ansvaret på det sättet. Såklart kan jag känna att det är ännu viktigare när vi är flera som går ihop. Men inte att de är medvetna om att det här går jag in i och jag hoppas att de vet också att det kan hända att man förlorar pengar.
Ja, det heter ju riskkapital. Ja. Och inte rikskapital som det kanske borde heta egentligen. Så det jag ville liksom trycka på är att det finns liksom delar som individen kan göra. Gå utanför komfortzonen. Om du, ja, och se det lite som man kan se det med sina barn ibland. För att det blir en helt annan kraft när du kämpar för ditt barn. Än saker, så många står upp för liksom sitt barn på ett helt annat sätt än vad de skulle göra ibland för sig själva. Så kan det också vara med bolaget eller den här idén. Så att ja, det var liksom
men
en analogi.
Går in så det kämpar man också,
ja,
lite
precis,
extra bara om
lite
det är bara mig själv.
Ja, och bara det här ska bli verklighet och liksom det här bolaget, det här lilla barnet, liksom, hur ska jag maximera möjligheterna för det liksom. Men en mycket större bit egentligen ligger också på investerarna. Vi har nu börjat liksom ta in väldigt mycket regler för börsbolag kopplat till ESG. Alltså kopplat till liksom avtryck, liksom hållbarhet och så vidare. Här är det ju så lätt att även liksom sätta liksom KPI:er eller det vi mäter kring diversifiering, kring liksom kvinnor då, i inte bara styrelse men ledning och också i ägande. Det vi mäter är det vi får. Det här skulle vi kunna göra väldigt lätt. Vi har gjort väldigt mycket sådana liksom förändringar. Så att det här kan också bli krav från de som investerar i fonder. Att nej, vi investerar bara de här om det är diversifierat. Då kommer väldigt mycket förändras liksom snabbt.
Och en del som också måste förändras snabbt, som vi var lite inne på i början, det är att det här när man mäter omsättning, och då kanske man kommer in också på det här sustainability som du pratade om, att man har ju alltid mäter företag i sin framgång i omsättning. Men där tänker du annorlunda.
Ja, och där nu är det många som liksom skiftar om till lönsamhet. Att liksom företagen ska vara lönsamma. Men för mig är det den här faktorn som jag pratade om, sustainability. Vilka bolag är det som konsumenter kommer välja på sikt? Det är de som driver en positiv förändring. Vilken arbetsgivare vill du jobba hos? Det är ju de som gör någonting så att det blir bättre för alla. Så att det är det smartaste liksom, rent investeringsmässigt att investera i den här typen av bolagen. Och det är oftast de som får liksom traction och växer väldigt mycket liksom, framåt. Så det har skett liksom ett stort skifte bland liksom oss. Där tidigare handlade det mycket, speciellt som e-handlare, så var det bara omsättning, omsättning. Black Friday, hur kan vi få in fler kunder? Hur kan vi liksom växa ännu mer? Medan man ser nu ett skifte till lönsamhet när det blir tuffare tider liksom ekonomiskt. Men det finns nya affärsmodeller.
Men hur mäter man den framgången då om man inte mäter i omsättning?
Ja, i vinst då. Så för tidigare, de stora liksom techbolagen har ju inte gått med vinst. De har vuxit i användare, i omsättning. Men, ja, men krävt otroligt mycket kapital för att liksom hålla igång det hela. Så att nu blir det ju mer fokus på att det här måste kunna vara liksom lönsamt från grunden. Inte bara någon gång i framtiden. Men nu är det jätteintressant att se andra typer av liksom affärsmodeller som också är liksom långsiktiga. Och jag brukar prata om inom liksom handel. Så istället för att sälja 6 par jeans så kan ju ett bolag sälja 1 par jeans 6 gånger.
Den tycker jag är så bra.
Ja, och för att kunna göra det här betyder det ju att det behöver vara mer kvalitet för att det ska hålla. Och vi konsumenter, vi vill ju veta liksom hur har det här plagget producerats? Har det varit barnarbete? Nej, det vill vi inte liksom vara med om. Har det liksom tärt av jordens resurser på fel sätt? Det är inte heller liksom intressant. Och för att kunna veta det här så behöver vi ju datan. Så det är ett av bolagen i vår portfölj som heter Trust Race som jobbar då med spårbarhet åt världens nu stora liksom varumärken, så du kan spåra liksom plagget in i bonden som satte bomullsplantan. Mm. Eller liksom fåret som ullen kommer ifrån, hela vägen. För att det är bara när vi ser och förstår, ja, liksom när vi ser problemen som vi kan göra något åt dem. Och jag kan koppla det då till grundaren av Trust Race. Hans föräldrar har varit bönder, liksom ekologiska bönder i Indien. Och han kunde på floden där hans föräldrar bor liksom se vilken färg är det som är liksom på modet nästa säsong. Är det liksom orange eller lila, eller liksom flodvattnet ändrade till den färgen? Och han var ju ingenjör och tänkte att om jag ser det här, om jag kan få hela världen att se den här floden, då skulle ju de vilja göra något åt det. Och det var då han byggde den här liksom spårbarhetsplattformen. Ja, men för att visa världen.
Och det där, liksom. Det var det jag också tänkte på, när det finns en själ i det på ett annat sätt. Därför att det finns en omtanke kring vår jord.
Ja.
Och att, men vi samtidigt så är det ju inte fel att tjäna pengar.
Nej.
Men att vi gör det på rätt sätt.
Ja.
Och då tänker jag så här, om det är någon som sitter nu med någon idé som de skulle vilja så här, pitcha eller till och med kanske bara har en idé och vill börja göra någonting med den. Vad är det viktigaste du ska tänka på i starten?
Det är lite olika liksom punkter. Ni får gärna höra av er till mig. kan ni säga. Men det jag också kan säga är, ja men team. Man kan inte göra allting själv. Jag har haft liksom fantastiska teams och har det nu liksom med Sara Wimmerkrans. En person som du får liksom energi av och som du också utbyter liksom erfarenhet och tankar med, men som också kanske har en annan kompetens än vad du har. Det gör faktiskt väldigt mycket. Och något som jag... så att om jag får någon idé, då skulle jag träffa så mycket folk som jag känner och ställa väldigt mycket frågor. Så har jag alltid gjort. Jag har alltid haft min liksom lur och hur gör jag det här? Då ringer jag 3-4 personer och du kommer bli förvånad över hur mycket folk vill hjälpa till. Speciellt när du är öppen med dina problem och dina liksom issues. Det har alltid varit liksom katalysatorn som får mig att ta mig ur liksom kriser. Det är att jag bara, nej, jag måste prata, jag måste säga till det. Så om någon frågar, men hur går det nu? Bara, nej, det går inte bra. För att det här har hänt med vårt lager nu och bla bla. Okej, men vet du vad, jag känner någon som också har ett lager som kanske kan hjälpa det. Liksom, och på så sätt kan man komma ur det. Så prata om liksom era idéer, hitta liksom team och sen är det bara att köra. För det värsta som händer är att ni startar ett annat bolag eller att man tar ett jobb igen. Vi har det ju liksom otroligt bra i Sverige igen, alltså med vårt skyddsnät.
Mm. Och sen också inte vara rädd för, som du sa, var inte rädd för att misslyckas, för att utifrån det misslyckandet så är det någonting man lär sig och så kan man starta ett nytt bolag och göra något annat utav det. Så att det ibland kan det till och med ha varit bra att man har gått på de här nitarna för att man har identifierat, som du gjorde, ja men den här delen funkade ju, men då kör jag vidare på den, vilket du inte hade gjort om du inte hade sett att de andra problemen inom apoteket till exempel.
Verkligen.
Så att då hittar man dem liksom, så att det krävs några bitar kanske innan du på rätt track.
100%. Jag ser det som superpositivt om någon kommer till mig och bara, men jag har startat det här innan, men det funkade inte. Mm. Men nu gör jag det här. Det är ett otroligt liksom plus för mig. Liksom. Och sen är det liksom bara att köra. Och när det kommer till liksom riskkapital, så att nu börjar många liksom fonderna bara, oj, vi kanske måste... Ja, vi ser alla likadana ut och alla bolag vi investerar i, liksom grundarna ser likadana ut. Vi kanske måste ändra oss lite.
Så ja, men det kanske upp nu.
Det kanske är, ja, eller att man själv får skapa liksom den öppningen. Alltså sök mer än vad du känner dig bekväm med egentligen.
Ja, det kanske är just det, att man vågar. Men återigen, gå utanför din comfort zone.
Ja, utanför din liksom comfort zone. Och det finns ofta en bild av att entreprenörer måste jobba dygnet runt och att det är jättetufft och hur ska man kombinera det med familj och så vidare. Men både jag och Sara liksom, har gjort det när vi har fått barn. Och den här liksom flexibiliteten är värd så otroligt mycket. Också att jobba med sin passion, för det känns ju oftast inte som att man jobbar.
Jag tänkte innan vi ska avrunda så är jag lite nyfiken på det här med AI, för du har ju tittat in på det nu, för nu är det ju så mycket prat om det generellt såklart, eftersom du har verkligen senaste halvåret bara, även om det har funnits tidigare, så har ju, är det på väldigt många människors läppar. Hur tänker du kring AI?
AI som jag har tänkt på i många, hur ska man säga, länge, och där jag också vill säga att det, allt förändras liksom hela tiden. Så att man har liksom inga sanningar. Men jag kan säga lite de sakerna som jag funderar på. Jag ser det definitivt som den stora liksom revolutionen. Så det kommer förändra liksom alla våra branscher. Hur vi, och liksom institutioner på många sätt. Idag, liksom i natt, när jag har suttit och klurat lite, och, som jag brukar på nätterna. Då tänkte jag på hur ska skolan förändras med AI? Nu kom det liksom en dom liksom när en elev blir avstängd för att den har använt sig av AI för att liksom tolka en tentafråga. Kan vi verkligen jobba emot liksom hela den här utvecklingen i skolan? Nu vet jag inga detaljer om det här enskilda liksom fallet, men som ett exempel. Nej, jag tror att hela liksom vårt skolsystem måste liksom reformeras med hjälp av den här tekniken. Och samtidigt är det andra delar som blir ännu viktigare. Vad är det att vara liksom människa och inte robot? I, till exempel om vi tar då skolmiljö, ska vi jobba mycket mer med konst, liksom historia, improvisationsteater? Liksom, ska det vara så att barn och ungdomar, liksom, eller speciellt barn i alla fall till en viss ålder, inte är så kopplade till skärm eller AI, där man... Att man inte tillåter att ens dopamin liksom, nivåer ska påverkas av stora externa bolag. Och att de ska liksom, sätta hur vi styr våra liksom, känslor och begär. Mm. Vi kanske inte ska tillåta det till en början. Men sen bara lära oss hur vi blir ännu bättre. Så jag tror liksom, i framtiden kommer de som nu lär sig att bossa över sin AI på bästa sätt, få ett försprång. Och det finns risker att det blir en klyfta mellan de som inte har tillgång till liksom AI och bra AI-teknik jämfört med de som har det. Mm. Det är också intressant att fundera över hur blir det med våra jobb? Liksom vi, minns du den här liksom filmen Moderna tider med Charlie Chaplin?
Just det.
Ja. Men då, liksom, då han står och så här skruvar, och sen har liksom robotar kommit för att liksom ersätta människor liksom på fabriksbandet. Men nu ersätter ju liksom robotarna oss när det handlar om strategier, liksom visioner, konst, liksom mycket av det kreativa. Och det de inte ersätter med är men liksom det här fysiska jobbet som kanske städning i hem eller rörmokare eller liksom snickare. Så att jag tror det blir liksom en ompositionering av väldigt många yrken.
Ja, vissa yrken kanske blir ännu mer värda.
Ja,
för att det går inte att göra någonting på något annat sätt än människan också. Ja. För det är, jag kan tycka att det är spännande med AI, men jag kan också tycka att det är lite läskigt.
Ja.
Alltså när man lyssnar på vad det skulle kunna innebära i framtiden också. Att vad är det jag som pratar eller är det någon annan? Eller är det AI? Liksom.
Absolut. Och det finns goda krafter och onda krafter. Man ska inte vara liksom naiv. Och här kan man liksom fundera väldigt mycket på skulle det behövas liksom regleringar kring AI? Vi har varit ganska dåliga på det när det gäller mycket och bra vissa tillfällen. Jag tänker på liksom vårt användande av sociala medier. Och hur vi egentligen har gett ut extremt mycket liksom data om våra liv och om allt till några få liksom, ja, jättar, amerikanska eller kinesiska, ja, men liksom jättar som äger all data, och där vi har låtit liksom flera generationer, alltså, ja, liksom barn fastna i, ja, men det här med stickorna, liksom fastna i sociala medieappar. Vi ser att liksom det mentala välmåendet har gått ner kraftigt liksom bland ungdomar, och det är helt, man kan se att, ja, 2011 hände något, så det var inte kopplat till smartphonen utan det var kopplat till sociala medier.
Och har vi lärt oss någonting, tror du, från det som gör att vi kan vara lite snabbare då när det gäller AI att sätta alltså regler på ett annat sätt?
Ja, men timingen är lite nu liksom. Jag tyckte vi gjorde det ganska bra när, om du minns det här fåret Dolly, det var när det handlade om genmanipulation.
Just det, ja.
Så då var det liksom ett får Dolly, och vi satte liksom lite referensramar för vad är det liksom som, ja, vad får vi göra? Kan vi genmanipulera människor eller? Och då gjorde vi det bra, skulle jag säga. Men andra tillfällen, GDPR till exempel, eller liksom det har varit andra grejer som inte har funkat så bra, där hela Europa har suttit liksom och försökt, ja, men följa liksom några regler liksom, när, ja, men Kina och USA har struntat i det, och ja, men deras bolag har kunnat växa liksom snabbt. Nu var det liksom ett snabbt exempel, men jag tror att vi kan sätta vissa liksom ramverk för hur vi ska kunna liksom använda AI på liksom ett positivt sätt, och inte liksom reglera sönder det. Men jag tror Sverige kan ha en väldigt stor roll, för vi har varit före med många av våra liksom techbolag och på många sätt liksom, jag tror vi kan ha en bra röst där liksom inom EU.
Jag tänker att det kanske blir så också att, precis som i filmen där när robotar kom in i fabriken och man så här, nästan skrattar lite åt det som är så självklart idag, att det här att det ska falla en dom på någon som använder sig av AI för att ta reda på att om 5 år bara, men kanske snabbare eller längre tid, att kommer ni ihåg när det hände? Det är helt sjukt. Idag ser det ut så här.
Yes.
Så att det kanske är en sån typ av utveckling också, bara det, vi är inte där än. Vi har inte hunnit implementera det på alla olika, liksom, som är skolor eller vissa företag och så vidare, utan det kommer, men vi behöver ju förstå det, för att det går inte att stå emot det. Det är här.
Det är här liksom, och så, liksom saker och ting ändras så mycket, så liksom det jag säger nu kommer, om man lyssnar kanske några månader senare, inte vara lika aktuellt. Så jag är väldigt liksom ödmjuk för det när man pratar om liksom AI, eller bara, ah, men du som AI-expert och så vidare. Men det här är liksom lite mina spaningar. Så jag ser jättestort utrymme för produktutveckling inom AI. Alltså nu finns AI, och det är liksom OpenAI, Google och så vidare har tagit fram, ja, mycket från den här tekniken, men för att vi ska också kunna använda den så behövs väldigt mycket produkter. Och där tror jag att vi i Sverige har ett liksom försprång. Vi har tagit fram liksom Spotify, Klarna, produkter som går direkt till konsument. Så att liksom produktifiera liksom AI. Jag vet att du, Kristin, tänker på ett spännande liksom projekt inom det här. Där tror jag att det är mycket bolag som ska komma fram. Och sen så handlar det om som individ att läsa på, ta till sig. Man kan se redan nu att med hjälp av AI kan du kostnadsreducera kraftigt liksom i bolag. Allt kan gå, ja, men snabbare, bättre. Men,
och använder det på rätt sätt.
Ja, men AI är ju inget facit. Man ser att AI är lika liksom bias eller fördomsfullt som vi människor. Ett rekryteringsverktyg från Google tar bara fram kandidater som är, ja, men, 30-40-åriga liksom män som har gått i vissa skolor. Och det är ju för att all liksom data som AI har matats med är ju de senaste rekryteringarna på Google, senaste liksom 20 åren. Likadant ser man att väldigt mycket liksom hälsovårdsappar i USA. Ja, det finns liksom en app, och sen så lägger du in dina symptom, och om du är liksom en man och säger att du har ont på vänster sida av bröstet, då står det call 911. Men är du en kvinna så frågar de are you depressed, och det är ju för att datan som har matats in är från den amerikanska armén, där endast 6% är kvinnor.
Oh.
Så att vi får inte glömma det här. Liksom, att
det är inte alltid riktigt sanningsenligt det som kommer fram, utan det, vi behöver ju också så här, för jag vet att jag testade AI mest för att jag kom på då när jag gick den här kursen, så var det ju, handlade om ekonomi, och det är ju inte min starka sida. Och när vi fick en quiz på kvällen, så var det liksom en fråga som jag liksom inte riktigt förstod, eftersom inte jag kan det här språket. Och då tänkte jag, så, men, för jag hittade inte i vårat kompendium, och sen så tänkte jag, så, men jag testar AI, och så ställde jag liksom korsfrågor för att inte så här gå på en grej. Och det jag tyckte var väldigt bra där, det var ju att den förklarar ju för mig, den ger ju inte bara ett svar, utan jag vill ju veta varför är det så. Så då kan du ställa följdfrågor. Ja. Så att jag lärde mig ju så himla mycket, ja, på det. Det är det som jag kan tycka, så här, men hittar man bara, börja testa, vilka är mina behov och hur skulle jag kunna använda mig av det på rätt sätt, men att också ställa de här korsfrågorna lite grann, så att man ser att det här svaret, det här de kom fram med, är sanningsenligt liksom, så mycket som möjligt.
Ja, men precis, och det är ju det här som blir då ännu viktigare, till exempel i skolan, alltså källkritik, förståelsen att det finns olika perspektiv. Mer människor som pratar om det gråa, inte bara det svarta eller vita. För det är det som jag saknar väldigt mycket idag. Liksom. Och det är det vi har sett med sociala medier. Alltså vi får ju en viss typ av information baserat på de här algoritmerna, och att vi ska vara kvar och hållas kvar så länge som möjligt. Och hur gör du det? Jo, men det är om du verkligen gillar något, eller om du verkligen blir förbannad på något, då läser du ju vidare.
Mm.
Så att allt polariseras mer och blir svart eller vitt. Och vi hamnar i de här filterbubblorna och ser världen genom de här liksom glasögonen. Så att jag önskar att för den nya generationen, att mer perspektiv. Allt är inte ja eller nej, utan det här gråa behöver liksom definieras, och komplexiteten, att kunna ha liksom lite djupare samtal. Där önskar jag även liksom inom politiken, där allt har blivit extremt liksom kortsiktigt och liksom svart eller vitt. Låt oss se lite längre. Låt oss se nyanserna. För det är ju där vi kan mötas. Och i de här liksom vindarna där det blir mer protektionistiskt, det är mer oro. Mycket mer oro liksom idag för ekonomin, såklart. Vi har liksom haft ekonomi, elkris, matkris, liksom finanskris, klimatkris, kris på kris på kris. Och då är det ju naturligt för oss att bli mer på vår liksom vakt.
Ja, otroligt spännande med AI, och så himla härligt att du kom hit. Jag undrar ju då, nyfikenheten, du har ju egentligen gått igenom den hela tiden, för du upplever jag som att du är hela tiden nyfiken på: vad är det som saknas här? Eller hur kan jag tänka här? Vad är du speciellt nyfiken på just nu?
Nej, men jag är extremt nyfiken på det vi har pratat om här. Mm. Liksom, framtiden, nästa generation, den här generationen. Hur förändrar vi saker? Och min insikt är, för att med Back in Minds då, så fick vi ett pris att vi var det första riskkapitalbolaget i Europa startat av endast kvinnor, exempelvis. Och nu förändrar vi den här statistiken som vi pratade om från början. Och allt började bara med att jag och Sara pratade med varandra om en idé eller tanke. Så att all förändring börjar med ett samtal. Något man har sett som man inte tycker funkar så bra. Hur skulle det kunna funka annars? Och du pratar med fler personer. Och till slut blir det här liksom en våg, en kraft. Så att jag har faktiskt känslan av att jag kan förändra saker. Och den vill jag att fler människor ska ha. Så att det börjar med liksom ett snack.
Exakt. Och det är till exempel det börjar med ett prat här, som kanske har inspirerat någon annan som nu känner sig, men vad fan, jag kan också förändra.
Ja.
Jag kan också våga. Mm. Jag ska också skicka in och ansöka om riskkapital för att våga och göra förändring. Stort tack snälla Susanne för att du kom hit. Så himla härligt att få höra din erfarenhet och det du brinner för, som gör så mycket för så många andra. Och jag tänkte att vi ska sluta med en låt som du ska ha valt.
Ja, ja. Och jag har valt varje timme.
Mm.
Jag identifierar så starkt med den här låten. Det är låten Varje timme av fantastiska Lale.
Mm.
Och vi delar liksom bakgrund från Iran till med liksom samma område där. Men också, jag tycker bara liksom hennes energi och hennes budskap till världen. Alltså det finns så mycket mer i alla hennes liksom låtar. Och just Varje timme, det är för att jag är ju en nattuggla. Och Varje timmen var ett begrepp som myntades då av Ingmar Bergman. Och det är den här timmen innan gryningen. Där liksom flest människor dör. Där många våndas. Kanske har lite ångest. Men också där flest barn föds.
Mm.
Ja, och jag känner lite att världen, det här då inspirerat av Laled, att världen är lite i en så här varje timme. Det har varit väldigt mycket liksom mörkare vindar, men det är nu det vänder. Snart kommer solen upp.
Och det är det när vi ser det mer långsiktigt.
Ja.
Så den är på väg.
Ja, den är på väg.
Mm. Tack snälla, då kommer Varje timmen, och tack Susanna igen. I nästa veckas avsnitt träffar jag författaren och förläggaren Carina Nunstedt, som förlorade sin älskade man, pappan till sina barn och livskamraten Anders för 2 år sedan. Hon har skrivit en roman som kommer ut i oktober, Vi ses på andra sidan, en änkas manifest för resten av sitt liv. Och vi samtalar om saknaden, om kärleken, att börja om och hitta nya vägar för att hitta ljuset. Ett fint samtal om döden, om förändringar, om rädslor och om att hitta sig själv i en ny fas för att finna mening tills dess att de ses igen på andra sidan.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.